When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du ska ju springa maratonet.
Ja.
Ja, hur, vill du berätta vad du heter och var du kommer ifrån?
Jag heter Robert Jansson, kommer från Emmaus Åland. Åland alltså.
Ja. Är det första gången du springer maraton?
Ja, aldrig gjort det förut.
Ja. Har du tränat?
Ja, lite grann. Jag har tränat hela hösten faktiskt.
Ja.
Men då har jag ju sprungit i sådär nollgradigt väder och på asfalt. Och nu är det ju sand och mycket längre så.
Ja.
Så det är en utmaning.
Ja. Och nu står vi vid registreringen och ska checka in. Men du känner dig förberedd?
Inte tillräckligt förstås. Ja. Nej, vi pratar just om att man har en chans att ändra sträcka, men att jag ska
inte göra. Men det ska vi väl inte göra. Har du några mål, tidsmål sådär?
Eller? Att komma i mål.
Att komma i mål.
Jo, då jag säger som Julia här tidigare sa, att kommer jag i mål så då har jag vunnit.
Men det är ju ditt officiella mål. Sen vet ju jag att som löpare så har man ju inofficiella mål också. Så jag blir lite nyfiken på ditt inofficiella mål.
Nej, det är att överleva det.
Ja. Lycka till.
Tack.
En av världens mest långvariga konflikter med ett maratonlopp att göra? Och varför pratas det i ena stunden om vikten av att stötta ett folk på flykt för att i nästa prata om energibar, sand i skorna och vätskekontroller? Jo, för det här är löparsnack. Mötesplatsen för både nördiga och nödvändiga samtal. För att vi tror att löpningen på så många plan också är ett sätt att handskas med den komplexa tillvaron vi kallar livet. I det här avsnittet ska det snackas om Sahara Marathon, om att anta en tuff utmaning för att uppmärksamma en bortglömd konflikt. Och vi möter löparna Mårten Ed, mer känd som artisten Promo, äventyraren Amanda Mannevik, som ni säkert kommer ihåg från avsnitt 16, och så modiga maratondebutanten Linnea Wärli. Jag heter Agnete. Varmt välkommen till avsnitt 23. Välkomna, Linnea, Mårten och Amanda.
Tack.
Ni har ju alla tre varit iväg på en ganska speciell löparresa kan man säga. Utmaning på flera plan, alltså bo i flyktingläger och springa ett maraton.
Mm. Ja. Det var en jätteintressant resa som var både inspirerande och frustrerande. Att så här, ja, men särskilt att se hur lite omvärlden verkar bry sig om konflikten. Ja, det handlar om att springa för att belysa Marokkos ockupation av Västsahara. Och det var också det som var lockande, förutom att springa i öknen verkade jobbigt men häftigt på något sätt.
Mm. Hur mycket kände du till, Linnea?
Ja, men lite grann. Alltså just det med att det här var ju liksom uppstarten också med att erkänna Västsahara och sådär. Så att det, och sen har man ju följt just kring det här med marokkanska gatubarn och allt sånt där som har liksom berättas om i media. Men man vet ändå för lite om det, måste jag ju säga. Man vet ju mycket mer om andra konfliktzoner än just den här. Så att det kändes ju väldigt spännande. Sen precis som ni sagt, att det var en utmaning på så många plan. Alltså dels för mig själv, men också en möjlighet att få upptäcka en helt ny del av världen. Och liksom öka perspektiven också på världsbilden man har.
Och hur kom du i kontakt med Emmaus som då arrangerade den här resan?
Ja, det var egentligen att de anordnade en tävling via Instagram.
Och det var samma som du, Amanda, var med?
Ja. Ja, så vi gjorde exakt samma sak. på varsitt håll. Och sen så blev vi utvalda på något sätt.
Mm. Och när bestämde du dig, Amanda, för att du skulle åka dit? För du pratade inte om det sist du var här.
Nej, jag undrar om inte jag ändå hade tävlat då, alltså med min bild.
Mm.
Men så tänkte jag nog inte att jag skulle vinna. Så jag sa inget om det då. För att annars så vet jag inte om jag hade åkt. För att det är ju verkligen ett projekt att ta sig dit. Men nu kan jag ju säga att, alltså, hade jag vetat så hade jag ju åkt ändå. Så att jag rekommenderar ju verkligen alla att åka dit.
Att arrangera resan själv? Eller?
Ja, det kan man göra. Lite bökigt kanske. Men antingen att hänga med Emmaus Stockholm eller Emmaus Göteborg. Eller att hoppa på, det finns en spansk organisation, de som arrangerar själva loppet. De chartrar också ett plan och åker dit med ett helt gäng liksom varje år. Så det är också en möjlighet att haka på där.
Det kanske är lättast på något sätt. Eller för att det, jag vet inte hur man liksom bara kan haka på dem från Emmaus om de kontaktar ju oss. Och...
Ja, precis. Nej, det kanske man inte kan. Men... jag tänker att man kan alltid liksom rådfråga lite i alla fall.
Jag tror inte jag skulle rekommendera att bara liksom lägga upp resan själv.
Nej.
Det är nog rätt svårt att lösa boende till exempel.
Ja.
Om man bara åker ner.
Ja, men precis.
Det finns inga hotell eller...
Nej,
det är ju mitt ute i öknen, så det finns ju verkligen ingenting.
Nej.
Sätt upp ett tält där.
Mm. Ja, alltså är man riktigt äventyrlig, klart man skulle fixa det säkert. Men jag tror att det enklaste är nog att gå igenom Sahara Marathons organisation.
Men det är den där spanska organisationen.
Ja.
De har ju någon från Italien, någon från Spanien och någon från Västsahara i organisationen. Men det chartrade planet utgår från Madrid.
Så att det var ju Stefan som har varit i podden. Han åkte ju med dem. De hade också lite problem att ta sig hem. Vi kom hem lite snabbare än vad vi gjorde. Men,
hade de också problem med sandstorm? Eller?
Ja, det var lite dramatiskt när ni skulle resa hem där.
Alltså, never ending story. Det tog liksom 3 dygn extra.
Men det var ju ett äventyr också att bara åka ner och förlora bagaget på vägen någonstans. Och inte veta om man skulle ha sina springskor eller om...
Ni fick de dagen innan loppet?
Vi fick det natten innan. Samma natt som... sen på morgonen skulle vi springa. Så det var ju verkligen på håret.
Ja. Men löpare har ju sina springskor i handbagaget.
Ja,
men jag som ovanlig löpare visste inte detta.
Jag hade mina på mig för att jag var så rädd för skavsår för att jag... hade egentligen planerat att springa på andra skor, men de gick sönder på stortån så att det skulle bara öst in sand.
Alltså sjukt rutinerad. Men jag tror så här någonstans ändå att det är helt rätt som du säger, men sen blir man också lite så här, jag vet inte, blasé på det där efter ett tag när man har liksom hållit på med det här i några år. Det är som är allting. Man kan grejerna så bra att man så här börjar tumma på de här sakerna som man ska göra. Typ som nu, jag har gjort alla de här nybörjargrejerna fast flera år senare. Typ så här, jag har sprungit ett ultralopp i skor jag aldrig har sprungit i. Jag lägger inte mina grejer i handbagaget. Liksom, för att bara, men jag vet ju om det så jag behöver inte göra det. Eller?
Men det var ju skönt att vi fick våra grejer.
Vi var väldigt skönt att du fick våra grejer.
Och ni bodde i flyktinglägret?
Ja, precis. Det är ju flera 5 stycken olika flyktingläger som är liksom väldigt stora. Jag tror att det var, är det 165 000 människor? Vad sa de?
Ja, jag kommer inte ihåg.
Ja, som totalt bor i de här flyktinglägren sedan 40 år tillbaka. Så att vi bodde i Smara, heter det. Hos olika familjer då.
Kunde ni kommunicera med de familjerna?
Ja, spanska funkade ju rätt bra. Jag kan inte så bra spanska, men både Emmy och Ylva som jag bodde med kunde prata spanska med. Särskilt en av döttrarna och lite hon som hade huset också. Det funkar ganska bra.
Mm. Och känner de till det här maratonloppet? Är det någonting liksom som...
Ja, alla känner till det där. De engagerar ju väldigt många av de som bor i flyktinglägren också genom att... har de eller de får väl uppdrag då, så kan de stå vid vätskestationerna och dela ut dadlar och sådär.
Och sen är det ju värsta festen vid prisutdelningen också.
Just
det. Då är det ju väldigt många som är där. Och...
Mm. Men deltar de själv i själva loppet och springer? Och finns det löpargrupper?
Ja, alltså inte jättemånga som springer. Och väldigt, väldigt få kvinnor. Alltså om ens några. Liksom.
Jo, men några var det. För det var ju en 2 prisceremonier. En som var för västsaharier och en som var liksom för alla andra. Liksom. Och där var det ju några kvinnor. Men sen vet jag inte om de är västsaharier som bor i flyktinglägren. Nej. Eller om det är västsaharier som sen har flyttat någon annanstans och kommit tillbaka för loppet.
Som han som vann 10 kilometer.
Ja, precis.
Han vinner ju alltid. Du vet väl vad han heter?
Ja, Amaydan Salah. Han är västsaharier men vart rekryterad av Marocko och springer för dem när han var men jätteliten, typ 12 eller något sånt. Och gjorde det under många år och tränade väldigt hårt och gick bra och så här. Men sen så var det under ett lopp i Frankrike när han tävlade och...
Det var ett stort lopp, EM eller VM?
Ja, men visst var det det. Och då,
EM var det nog inte, för då kan inte
åka vara. Nej, precis. Fast, ja precis. Nej, ja, VM då kanske. Men i alla fall, han sprang ju 10 km i hans distans. Och då sista 200 metrarna inne på stadion så då lyfter han västsaharisk flagg. Så att det vart ju lite rebalder kan man säga.
När han vann?
Ja.
Han vann?
Ja.
Han hade sagt det till en kompis att om jag vinner, eller om jag är på väg att vinna, så ge mig flaggan så ska jag liksom springa i mål med den.
Mm.
Och efter det fick han inte springa med Marocko.
Nej, han fick ju söka asyl, eller ja, politisk asyl då, i Frankrike.
Så att han bor ju också, han bor i Biarritz idag. Och är, ja, man har liksom... är politisk flykting där. Och har varit väldigt, väldigt förföljd. Liksom. Han kan ju inte återvända till Västsahara till exempel.
Själva loppet då. Då hade ni varit där några dagar. Akklimatiserat er lite kanske.
Byggt upp ångest.
Ja, verkligen.
Hade jag gjort det?
Nej.
Jo, det hade jag visst.
Du verkade ju peppad ju bara.
Ja, men jag trodde inte alls att det skulle gå bra.
Nej.
Alltså jag bävade jättemycket för det. Men jag tror att vi hade liksom det bästa Sahara-maraton rent förhållandemässigt som någonsin. Eller det vet jag inte, jag har ju aldrig sprungit innan. Men...
Alltså det var ju, jag sprang ett tag med 2 killar som sprang för 5:e gången.
Mm.
Och de sa att... Så vädret var ju ganska bra, det var ju inte tokvarmt från början. Men däremot så var underlaget bland det värsta de har varit med om.
Nu i år?
Ja, just på grund av... Okay. Det var typ lite bättre vid sanddynerna, men det var värre redan från starten. För att det var tyngre liksom.
Okej, för jag var hela tiden rädd för sanddynerna. Och de kändes ju inte så jobbiga.
Nej.
Nej,
men att det var liksom tyngre, det var lösare sand redan från början av loppet.
Ja, det
och det brukar det tydligen inte vara, utan att det är ganska hårt där.
Mm-hmm.
Men tyckte de inte det var bättre så som det var nu än så som det brukar vara?
Nej, alltså de tyckte inte det. Å andra sidan så var de, började de närma sig kilometer 30 och kanske inte hade tyckt att det var sådär jättebra oavsett, tänker jag.
Ja. Nej, för det regnade jättemycket där i höstas.
Mm.
Och då blev det som jag i alla fall bävade mest för, sanddynerna efter halva distansen, där det skulle vara en massa lössand hade vi hört om. Och så här, Emmy som hade sprungit förut, hon bara okej, kilometertiden kommer gå ner till liksom 7 minuter per kilometer. Och så, jag bara, åh, det kommer bli så jobbigt. Och sen när jag kom dit, jag bara fan, det var inget jobbigt. Mm. Och det var det där regnet antagligen som hade liksom packat det lite. Men så var det lite mjukare den första delen då istället. Men jag vet inte.
Nej, fast jag håller ändå med i sanddynerna. Att jag trodde att det skulle vara mycket, mycket värre än vad det faktiskt var. Så det var nog bra att vi hade blivit lite uppskrämda, tänker jag.
Mm. Ja. I mean, jag vet inte om det var bra faktiskt. Eller, alltså man hade ju så ont i magen inför det. Jag hade egentligen bara bestämt att jag skulle springa ett halvt maraton.
Och sen håller ner i dåligt sällskap.
Ja, du, jag lovar, det var du som övertalade.
Sen så sa alla att det var så himla lätt att springa maraton. Att det, liksom, det är bara att köra, det är bara springa.
Du frågar ju inte mig. Och så.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Ja, men ja, så då tänkte jag, men jag får väl, jag försöker. Jag visste nästan att jag skulle klara ett halvt maraton. Så då kände jag, men... Men sen så blev vi väldigt nervös eftersom vi hade ett litet snack sen med Emmy som hade sprungit. Och när hon började berätta om de här typ 7-8 kilometerna och bara sanddynor som skulle vara helt fruktansvärda, så tänkte jag, herregud, vad har jag gjort? Men ja, men det gick ju.
Jag tycker det var jävligt häftigt. Att både du och flera andra i vårt sällskap också så sprang maraton för första gången där.
Mm. Ja, det är mäktigt.
Det var grymt.
Ja, tack. Ja, jag har inte så mycket att jämföra med, så att, det kanske man kan bli lättare härifrån.
Alla andra maror kommer ju vara så lätta efter det här.
Och du började med en av världens tuffaste maraton.
Mm. Börja på topp.
Men när de säger att det är en av världens tuffaste, är det sanddynerna och så är det hettan de menar.
Och den tyckte jag vi slapp, alltså... Det var stark sol, men den var inte så...
Men du var ju så snabb.
Ja, precis.
Det blev lite
varmare. Det var lite varmare sen, kan jag säga.
Ja, det var sant.
För det var verkligen, för mig var det sista 5 kilometrarna, då var det som att solen hade gått upp helt, liksom.
Mm.
Och då var det varmt, alltså.
Vilken tid började ni?
Det är ju lite konstigt, vi började inte först 10.
Var det 10?
Ja.
Var det inte halv?
Ja, kanske halv 10.
Ja,
det är ändå sent för att vara en liksom mara i den där typen av värme.
Ja, man hade ju verkligen kunnat börja tidigare och få lite skönare väder. Mm.
Och då, men det hade de, jag tror att de hade provat det några år tidigare och tyckte det var för kallt.
Aha.
Så de anpassade sig nog kanske inte efter nordbor utan folk som är vana vid värme.
Mm.
För jag skulle lätt ha föredragit att börja 7.
Ja.
Så hade man...
Ja, men det är ju såhär nordafrikaner och sydeuropeer. Och sen kommer vidare och bara, ja, men det gör inget att det är runt nollan. Det är ju skönt, liksom.
Mm.
Ja. Nej, men för vi hade ju tur, det blåste ju lite också. Det var ju verkligen räddningen. Ja. Att det var en liten vind. Men det var tillräckligt för att det skulle svalka lite. Men det var liksom inte så mycket så att sanden yrde. Så att det var ju helt perfekt. Men som, ja, jag håller verkligen med Amanda, alltså det var ju fruktansvärt, den sista timman var det ju så himla himla varmt. Så att det var ju verkligen så här, ja, det spelar ingen roll hur mycket vatten man hällde över huvudet eller så, utan, och sen var det ju väldigt intressant att vara med om att när man svettade så blev man liksom inte svettig, utan det blev bara som ett saltlager på kroppen eftersom det avdunstade med en gång.
Plocka flingsalt från.
Det var ju jättestor skillnad från när jag sprang Kuba i november. Och bara öste ur svett och drack hela tiden. Mm. Det var inte alls den känslan här. Jag föredrar det här jämfört med den här fuktiga liksom värmen.
Mm.
Ja, men det var häftigt, men jag vet inte. Jag blev ändå så här, jag var nog lite fundersam på sig, men man ska ju svettas liksom ändå. För det kan ju vara andra grejer. Normalt sett om du springer och inte svettas men ändå anstränger väldigt mycket, då är det ju något fel. Liksom. där medicinskt, men här var det ju antagligen bara att det var så himla varmt. Och
så du började noja lite för det?
Ja, men lite så här när Stefan bara... Svettas du någonting? Du dricker för lite. Ja, precis. Nej, men det var rätt lugnt ändå. Mm. Men mer så här, det här med att det kändes som om man skulle bränna sönder sig också, tycker jag. Men vart inte så bränd? Vart ni brända?
Nej.
Vad hade ni på er då? Shorts. Korta shorts.
Ja, jag hade shorts och långärmad tröja som var så här ljusgul. Så att jag inte skulle behöva smörja in mig så mycket. Och sen hade jag någon skärmmössa och en sån här... Den här buffen hade jag liksom som någon slags skydd för
skampen. Ni hade inte de här vita dukarna som man säger?
Nej, men det var lite den funktionen typ.
Alltså, jag hade köpt en sån keps, men jag fegade ur i sista stund. Jag tyckte det kändes så töntigt.
Man kan ju inte tänka på när du ska springa mat.
Men jag tänker så här att en annan gång, om jag ska springa väldigt länge i öknen, då kan jag ha den kepsen.
När du ska springa ännu längre, menar jag.
Du hade väl damasker också?
Jag hade damasker, och det var mest också för att testa dem. Liksom. Och jag har faktiskt med dem hit också. För jag tänkte att du kanske vill titta lite på dem och ta ett kort på dem. Så att jag hade ju liksom...
Ja, för du gick till en skomakare.
Jag gick till en skomakare. och fick så här cardboardband liksom, fästa... på skorna, och det har varit skött bra.
Fick du damaskerna därifrån också, eller hade du köpt dem?
Nej, de beställde jag. Det är en engelsk så här, riktig nördsida som har typ allt man vill ha. Så de beställde jag därifrån. Och, sen, och det funkade faktiskt jättebra. För att annars så kan man tänka att damasker liksom isolerar väldigt mycket, så det blir super bara svettigt. Men de här var så här tunt typ funktionsmaterial, så att det andades väldigt bra. Och jag fick ingen sand alls i skorna. Så att det är ett tips.
Jag fick inte heller det, nej. Fast jag inte hade damasker.
Hade du vanliga skor?
Ja.
Så kanske helt onödigt. Men kändes lite kort
ja, ja, men det är så svårt att veta. För återigen, Emmy och de berättar om liksom, ja, men att man alltid får skavsår på grund av sanden och sånt.
Ja, typ så här, stanna, tömma skorna flera gånger. Och då kände jag så här,
det behövde men, inte jag.
Nej, ja.
Känns som någon skrämde upp oss.
Det är nog vi som är grundlurade bara. Ja, nej, men så med eller utan damasker. Men jag tyckte det var bra att ha det i alla fall. Kändes som ett bra tillfälle att testa.
Mm. Och det var ingen, ja, det var lite vind, men det var ingen sand i ögonen och sådana saker.
Nej.
Nej, sandstormen kom senare.
Ja, det var när ni skulle hem. För annars, de ställer in loppen om det blir... Om det blir för mycket sandstorm.
Lite sandstorm så.
Ja, för att när vi var i sandstormen, alltså det gick ju inte att se, och även om man försökte skydda sig så gick det liksom inte, alltså man fick ju sand överallt, i ögonen, i öronen, i munnen. Alltså det
alltså brutalt verkligen.
Ja, verkligen, och det blåser in. Vi fick vara i ett tält då för att ta lite skydd och äta lunch och så. Men det liksom, det bara ramlade ner sand överallt.
För ni var redan på väg då, eller? Så ni var inte i lägret längre?
Vi var i ett annat läger för att de skulle fira sin typ nationaldag. Ah, så att, då
vi var i Dakhla? Eller vad?
Ja, Dakhla. Precis.
Vi var och kollade på en parad. Och sen så var det på vägen tillbaka egentligen som det var så där riktigt extremt.
Ja, det började redan lite under paraden.
Var det en militärparad?
Mm. Ja, precis. Så det var hur många så här militärer som helst som gick i led.
För vi blev ju lurade till en militärparad någon dag. Ni var på en radio- och tv-station som vi också skulle till. Men det var bara någon som körde oss till militärparaden istället. Vi ska inte vara här. Jo, ni ska vara här. Så.
Men då tränade de säkert inför det här. För det här var typ
hela deras militär. Sådana parader har de.
Nej, men alltså det är säkert så. För att de vill ju också visa upp sin styrka och så.
Själv associerar jag bara militärparader till negativa saker. Ja, jag förstår ju att de tänker på ett annat sätt, för det är en befrielse, liksom, krig. Ja, nu kämpar de ju fredligt. Men de har ju det ändå på något sätt i minnet och möjligtvis i framtiden också. Det pratades ganska mycket om det, att så här, ungdomarna börjar bli trötta på att det inte händer någonting. den fredliga vägen. Att så här, de vill plocka upp vapnen igen. Men det verkar som att den äldre generationen som fortfarande bestämmer, de har sagt nej, det ska vi inte göra. Så vi får väl se vad som händer framöver.
Så har de så här militärtjänst och så? Eller?
Det finns ju väldigt få arbetstillfällen. Som jag förstod så var det en möjlighet till att liksom ha en sysselsättning för många.
Ja, men det kändes jävligt deppigt att vara där som svensk, kände jag. För att de hade liksom, de har länge satt en massa hopp och tilltro till Sveriges regering att Sverige ska erkänna Västsahara. Och så gjorde regeringen liksom en hel omvändning på grunder som känns jävligt smutsiga. Liksom det här med att ja, men vi vill inte ha marokkanska gatubarn. Så att då skiter vi och erkänna Västsahara. Eller vi vill ha en plats i FNs säkerhetsråd. Där vi antagligen ändå inte kan göra någon skillnad. För att det är bara veton från USA eller Ryssland hela tiden. Så det händer ju ingenting där. Vi kanske hade kunnat påverka mycket mer genom att erkänna Västsahara. Och nu när vi inte gör det så liksom är deras reaktion kanske att så här, fan, vi kanske måste plocka upp vapnen igen. Och det känns så okej. Okay. Det är det vi bidrar med.
Fick ni frågor just om Sveriges?
Nej, men jag, alltså varje gång man sa var man var ifrån så kände jag åtminstone att så här, ja, det är inte det populäraste landet att komma ifrån. Just, eller så här, jag vet inte, jag läser ju såklart in också mina egna känslor i det. Men det var ofta min tanke.
Men det är
tanke.
Klart att det fanns en besvikelse. Liksom.
Även om de säkert förstår att det fortfarande finns folk på liksom gräsrotsnivå i Sverige som fortfarande kämpar för deras sak. Men att regeringen har...
Ja, annars hade inte ni varit där.
Nej. Så det är inte att de börjar kasta sten på en. Men det är...
Man förstår ju frustrationen.
Det är ändå en liten suck. Ja. Liksom.
Ja. Ja, men ändå så här vapenvila i 25 år. Och just det att man kanske inte, ja, men som du var inne på Linnea, att man vet mycket mer om andra konfliktzoner. Just för att det här inte är en konfliktzon. Utan det är liksom avsaknad av, det händer ingenting egentligen. Man förstår ju att folk blir frustrerade och vill göra någonting liksom.
Men ja, då känns det ju så här, ja, loppet igen nu då.
Vi bara kommer hela tiden till konflikten.
Jo, nej, men på ett annat sätt, om man ska koppla konflikten och loppet, så är det ändå så här, många säger, åh gud, herregud, du har sprungit ett helt maraton i öknen. Så tänker jag, ja, fast här har folk levt i 40 år. Jag vet inte hur många gånger de har sprungit runt där och de lever där varje dag och det kommer sandstormar då och då. Så att egentligen är ju det här så fjuttigt det som vi har gjort, om man jämför med hur deras liv ser ut.
Jag tycker också att det är en ganska bra metafor för någon slags umbäranden som de hela tiden lever i. Att göra den maraton. Att på något, det blir någon slags solidaritet med det. För att det var ju också en känsla jag hade, var så här, att en vecka var jättejobbigt. Men de har bott där i 40 år. Och det som var jobbigast var att det inte finns något vatten, tyckte jag. Så att, jag vet inte. Jag är så van vid att hela tiden kunna bara diska, torka allt med vatten, duscha och alla sådana där grejer. Som, det gick inte riktigt. Det ger perspektiv att så här, fan vad bortskämd man är efter en vecka.
Men, och de liksom, har ju liksom ingenting.
Skitjobbigt.
Ja, och då var det ändå som att, jag menar, för oss så ställde de ju fram det bästa, alltså hela tiden. Och verkligen mat som de normalt sett inte äter. Och verkligen så bjöd på allt de hade. Så att det är svårt att förstå liksom.
Och det där med att ladda liksom innan loppet och dagen innan. Hur kändes det då liksom i den miljön?
Jag brukar liksom inte äta mer dagen innan faktiskt. Däremot hade jag packat min väska full med mat. För att Jag är alltid rädd att liksom inte kunna äta min frukost.
Jag har så här men vad äter du frukost?
Hang-up. Det är en gröt med så här bovete, havregryn, linfrön, sesamfrön, aprikoser, dadlar,
som du sojamjölk. Kokar.
Ja, eller jag häller egentligen bara hett vatten över och så låter det stå en liten stund.
Nice.
Och den, jag vet inte. Och så är jag vegan, så jag packar lite sådana. Vi visste ju att vi skulle få lunch och middag. Men jag packar en massa snacks och sånt där. Men jag tyckte det räckte. Det var riktigt bra för mig att min väska inte försvann. Jag vet inte om jag hade klarat de där
dagarna. Good for you. Men ändå roligt att det var så många i gruppen som var typ veganer, tycker jag.
Mm. Ja, det är inte helt vanligt den här.
Nej, men jag tror liksom i vårat gäng. Men så här kul bild de får av svenskar. Mm.
De äter ju ingenting. Nej.
Fast jag kompromissade ganska mycket. Så här, inget kamelkött, men typ åt lite fisk och lite sånt.
Ja, det där är ju en svår fråga. Jag kompromissar ingenting.
Nej.
Och det kan ju kännas också så här lite oödmjukt. Alltså, inte ta det som bjuds när man kommer till ett sånt land. Men de hade ändå fått information. Och ja. Jag tror inte att så här linser och bönor egentligen är svårare för dem att få tag på än kött.
Nej, det tror inte jag heller.
Men fanns det alltså också, eller?
Mm. Det var det jag åt. Mm. Inte varje dag, men jag fick bönor, linser, grönsaker, couscous, pasta. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det funkar med det där med maten. För att en grej som vi också fick höra är ju att den maten de äter är nödhjälp från FN. Och att många har stannat i växten, eller i alla fall inte blir speciellt stora. För att de har ätit liksom nödmaten för länge. Men det är möjligt att vi fick någon annan mat.
Ja,
alltså. De hade ju fått extra pengar för att vi skulle bo hos dem. Så då, och det finns ju lite affärer också som man kan handla i. Så att jag antar att de hade köpt lite sådana saker som de vanligtvis själva inte äter så mycket.
Mm.
Men de har ju tillgång till eget kött. De har ju väldigt mycket getter som springer runt. Och som de äter upp sen.
Jätter och
kameler. Kameler. Ja. Så kom vi där ett gäng med veganer och vegetarianer och bara vill ha linser. Det skrattade de åt ganska mycket.
Men mjölkar de jättarna också?
Ja. För att de åt, fast det var kamelmjölk som de åt hemma hos oss i alla fall oftast på morgonen.
Mm.
Som en typ av välling nästan.
Mm.
Men jag tror att de mjölkar getterna också. Men de gör liksom inte ost eller något sånt, utan de använder nog bara mjölken då.
Men ni hade energi till loppet i alla fall.
Mm.
Ja,
verkligen. Var inte, Men hur var det med vätskestationerna? Alltså det vatten.
De var jättebra. Alltså det här var ett av de mest välorganiserade lopp jag har sprungit faktiskt. Typ alla kategorier. Det var ju startskottet gick i tid. Det är tydligen inte helt vanligt i och för sig för det här loppet. Vätskestationer med typ 3 kilometers intervall. Fanns alltid vatten. Sen fanns det.
Det var en vätskestation jag kom till när jag kom lite för tidigt. Så de höll på att packa upp typ.
Du var så snabb.
Typiskt.
Ja, jag vet inte, fast jag var ju inte bland de första, så det måste ha varit att det hade kanske tagit slut eller de hade flyttat på något sätt. Men annars tyckte jag också det var jättebra.
Ja, men eller hur? De var liksom med när man kom dit, tyckte jag.
Och så fanns det lite apelsin, det fanns dadlar. Det fanns lite bars mot slutet. De tog inte jag. Jag vet inte om de var vegan. Så. Men jag.
Hade du med dig någonting?
Ja, jag hade bars. Mm. Och jag hade så kokosvatten med chiafrön. Så.
Alltså det lät så gott. Ja. Funkade det bra?
Ja. Ja, men jag behövde inte dricka så mycket av det. Det kändes faktiskt som jag hade packat på mig lite för mycket. Jag sprang med såna och såna flaskor som stod där, de typ 1,2 liter tillsammans. Det var lite för mycket, men alltså jag kanske bättre det än att bli hungrig. Jag hatar att bli hungrig när man springer.
Ja, alltså det är alltid så svårt tycker jag. För att egentligen vet jag att det funkar bäst att typ inte äta någonting under ett maraton. Men det är gott med dadlar liksom.
Så jag var det är mycket så... fibrer i också.
Ja, ja.
Men det funkar.
Det funkar bra. Mm. Nej, men för mig är det mer att jag får en sån sockerdipp. Alltså... jag blir jättepåverkad. Jag har ett så här bra flow. Och sen så käkar jag någonting som är så här högt socker. Och då blir jag bara helt seg liksom, ett tag innan kroppen hittar tillbaka till förbränningen på något vis. Mm-hmm. Det var lite dumt, men det var gott.
Hur planerade du din?
Alltså jag hade ingen plan. Jag bara körde. Stannade ibland. Eller jag stannade nästan vid varje vätskestation och tog typ ett glas vatten och sen hällde jag ett över huvudet. Och sen så sprang jag vidare.
Så du åt ingenting?
Jo, jag åt. Dadlar åt jag. Mm. Och ibland apelsin. Mm.
Mm. Skön första mara inställning. Alltså. Ja. Ingen plan alls, jag bara kör.
Alla sa ju att det var så lätt. Men nej, men jag vet inte.
Men sprang ni ensamma då över vissa sträckor eller var det hela tiden?
Jag sprang hälften med sällskap och sen så sprang jag hälften själv.
Alltså så roligt. Jag fick ju sällskap hela vägen av Stefan Samuelsson som har varit med här i podden också. Mm. Vi sprang bredvid varandra nästan hela tiden. Och sprang i mål tillsammans också. Och han snackade om alla möjliga roliga ultralopp och framtidsplaner.
Han har korsat Sahara åt ett annat håll också.
Ja, exakt. Mm. Jättekul.
Men han gav mig faktiskt ett litet pepptak innan startskottet. Och sa det att avbryt, eller bryt liksom inte loppet, vad den gör. Liksom. Ta det lugnt, sitt ner en halvtimme. Du kommer ångra dig så himla mycket om du åker härifrån och har brutit det. Liksom. Och att man orkar mycket mer än vad man tror. Och det bara körde jag på. Mm.
Ja, så grymt verkligen.
Jag sprang själv hela vägen. Det var ingen som hade så här, antingen sprang de mycket snabbare eller så sprang jag bara om folk. Så det var aldrig någon som jag hittade samma tempo. Det var ganska...
Men var det så att du såg folk ändå? Eller var du liksom helt ensam?
Mm, ja, men jag såg ju klungan ganska länge. Och sen försvann de. Sen började jag ju se folk som gick. Halvmaran och så.
Ja, just det.
Och börja springa om dem. Så att jag såg nog folk liksom hela tiden. Men... och sen sprang jag om lite folk som sprang maran också. Som hade gått ut lite hårdare. Men det var ett ensamt lopp.
Mm. Men jag tycker det var ju typ det mäktigaste egentligen. När man inte såg någon framför sig.
Mm.
Och så bara det här månlandskapet som liksom bredde ut sig. För det var så jag hade tänkt det innan. Att man skulle vara där bara helt själv och bara öka åt alla håll. Det var grymt.
Mm.
Ja, det var ju fantastiska vyer faktiskt. Mm. Och sen när man sprang igenom något läge så där i mitten också. Och då satte folk där och viftade med flaggan och hejade och sådär. Så det var
ja, just det. För vi började i ett läge som heter El Ayun. Och så sprang vi igenom Auser. Och sen till Smara där vi bodde. Det var så... bansträckningen gick. Och då halvmaran började också i Auser. Så att där hade de liksom en start, ett startområde som var med en liten läktare. Men jag blev så jävla pissnödig nästan rätt tidigt i loppet. Men jag så här, ville verkligen inte stanna. Och då var det bra att jag var ensam så kunde jag säga springa och pissa sånt.
Men alltså det här är roligt. Du måste berätta om det här. För det var någon som sa det. Vem var det som sa det till oss?
Ja, men det var ingen som kan ha sett mig. Däremot nej, så berättade
typ
jag det för...
alltså, vi har fått berätta att det är så här, typ tredje hand eller någonting. Så nu får du berätta hur det gick till. På riktigt. Ja,
det är inte så mycket att berätta liksom.
Har du blivit en
men alltså en historia? Jag fick, gör du liksom?
Jag fick ganska mycket på benen.
Men typ lite åt sidan eller
nej,
så?
Nej, rakt framåt.
Ja,
Det var, jag har inte testat det förut, så det var, det var...
Men nu vet du att det funkar typ.
Ja, det funkar i alla fall om det inte är publik eller så här andra löpare.
Sandstorm.
Ja. Ja, då funkar
ja, du testade också att kissa i sandstorm. Det var ju ganska roligt.
Jättedåligt.
Vi åkte i en sån här bilkaravan upp liksom, mot den här militärmarschen som skulle vara. Och så var vi tvungna att stanna. Och så var det Amanda och två till som gick ut och skulle kissa.
Ja, men det var ju så svårt. Alltså, det var ju bara hysteriskt. Det blåste ju liksom så himla mycket. Så man fick verkligen så här, typ, nästan lägga sig mot marken.
Ja, och då var det en av dem som var med ute, inte Amanda utan en tjej som heter Julia, som hade kissat sen bara, men herregud, vad är liksom fläcken i sanden? Nej, då har hon kissat i skon, eller har liksom blåst in i skon istället.
Oh. Bara, ja, där.
Det är ganska speciellt, för man kan vara jävligt pissnödig, men det är riktigt svårt om man inte slappnar av. Mm. Vilket man inte riktigt kan göra när man springer eller typ sitter i värsta stormen. Nej. Ja, det var svårt med toaletterna i liksom vid starten. Jag hittade ingen toalett. Jag ställde mig
Jag och Emmy hoppade bakom en mur.
Ja, jag gjorde också det. Men då gjorde jag liksom nummer två. Och sen så var det som att det är inte... Ja, jag var inte klar. Och det märkte jag inte förrän jag hade sprungit ett par kilometer.
Men ni behövde inte kissa under loppet?
Jo. Ja, det var roligt, för jag och Stefan lyckades synka även det. Så det var någon gång så här, och bara... Okej, okay, ja, men vi bara ställer oss på varsin sida om den här stigen typ. Eller något. Alltså det är också så här, vad ska man göra? Det är typ frisikt åt alla håll. Det är bara sätta sig och titta åt något annat håll liksom.
Ja. Ja, på något sätt så känns det mer skämmigt att springa och pissa än att ställa sig och göra det. För det förväntar man sig.
Det är ju lite coolt. Eller jag tänker så här, då har du testat.
Ja, nej, men bara, kanske bara för att man får så mycket på sig.
Ja, typ lite ofräscht.
Ja. Men
fast man är ju inte fräsch efter ett maraton heller. Nej. Oavsett om man kissar på sig eller inte.
Och sen kunde vi inte duscha efter
det. Nej, det var kanske lite äckligt.
Det rullade i sanden.
Det fanns liksom ingen duschar.
Vi fick duscha, ja, men precis, med vatten bara.
Ja, lite sådana här skopor med vatten.
Ja, men det är så att man kände sig inte helt...
Nej, alltså när jag skulle duscha, när vi kom hem till Stockholm... Så alltså det var ju så mycket sand och så mycket smuts. Så när man kom ut därifrån badrummet så kände man sig som en helt ny människa.
Ja, men det var nog typ bäst att duscha.
3 kilo lättare fall. Skit bara det ramlade. Men samtidigt så har man ju lärt sig uppskatta mycket som man har i vardagen. Som man tog liksom, precis som du sa, med vatten. Mm. Alltså att man kan tvätta sig själv och sina kläder. Man kan dricka ett glas vatten när man känner för det. Laga mat hur som helst och sådär. Så att, också att det finns, alltså allt man behöver finns så nära till hands.
Ja. Det finns och saker går så snabbt liksom. Vi behöver inte jobba för någonting i princip här. Men när vi skulle laga mat till våran värdinna så här sista kvällen och vi bara, ja, men vi börjar tidigt för att de har så sena matvanor så de käkar vid midnatt liksom. Så vi tänkte att ja, men idag gör vi maten, då får vi bestämma mattid. Men det slutade med att vi åt vid samma tid i alla fall. För att det är så här, ja, men det finns inga verktyg riktigt i köket. Ugnen går på jättelåg värme. Allting tar väldigt lång tid liksom.
Ja, så det blev midnatt.
Ja, det blev midnatt i alla fall. Men hon var jätteglad. Hon fått receptet på så här, klyftpotatis. De brukar göra så här pommes frites. Så det hade hon aldrig testat. Och lite andra kryddningar än vad de är vana vid.
Hann ni med er egna kryddor?
Nej, vi gick till den här lilla marknaden.
Vi scoutade verkligen igenom allt. Men det fanns inte så mycket. Liksom.
Nej, vi försökte följa något typ av recept. Men det fick bli istället vad de hade. Men det var liksom som en egen liten kryddbutik. Så de hade några säckar med kryddor.
Men så totalt var ni... Ja, förlåt.
Nej, men jag tänkte bara fråga er om ni kommer åka tillbaka... Om ni så planerar att springa och åka tillbaka igen.
Bra fråga. Mm. Jag har faktiskt inte ens tänkt tanken än så länge.
Alltså jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja åka tillbaka. Sen vet jag inte om det är realistiskt. Jag har så mycket andra planer. Mm. Men jag har redan liksom fått några andra att vilja åka dit. Bland annat Frida Södmark som är i ultralandslaget. Och jag tror att åker hon dit så kommer hon att vinna loppet. Så
ja, ja, hon kommer ju vinna över herrarna.
Ja, absolut. Sjukt stark. Så att en liten sporre till alla som lyssnar.
Vad var det för
tid? För vinnartiden var typ 3 timmar.
Ja.
Mm-hmm. Jag kom 13:e plats med 3:46.
Ja.
Och Amanda, du kom så, tvåa. Du kom ju tvåa i...
Ja.
Ja.
Exakt. Men då ska vi tillägga att Mårten sprang snabbare än vad jag gjorde.
Ja, men... Ja, visserligen. Men alltså, hon, alltså, det jag menar var att den här Frida, hon kommer ju garanterat vinna damerna.
Ja, men herregud.
Men hon kommer antagligen vinna över herrarna också.
Piska alla. Ja, men det tror jag också. Mm. Verkligen. Ja, men jag tror att det handlar lite om det. Det är nästan en... Jag skulle inte rekommendera en snabb maratonlöpare att åka dit. Utan det är ju nästan en snabb ultralöpare som ska åka dit. Alltså om man tänker loppmässigt. Nu tycker jag att alla ska åka dit för att liksom se lägren och upplevelsen och allt det där. Mm. Men om man tänker sig att man ska göra ett bra lopp. Då tror jag mer på att ha inställningen som du har när du gör ett ultra. Eller så tänkte jag i alla fall. Att så här, nej, men jag ska inte göra ett snabbt lopp utan jag tar det väldigt, väldigt lugnt. Och det kommer krävas uthållighet liksom.
Mm.
Mm. Och att man också är beredd på att vara ute längre tid liksom, mm. Vad man normalt sett är på den distansen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tidsmässigt, alltså Mårten, hur ser du på löpningen nu? Är det liksom, när du sprang på Kuba till exempel, är du ute efter en viss tid eller är det?
Ja, där var jag, samma som nu i Sahara, var jag bara ute efter att klara det. För att det...
Fast det är inte sant!
Jo, ja, men det var också jättevarmt liksom. Men nu, mitt nästa lopp, då vill jag verkligen se om jag kan springa lite snabbare.
Alltså jag tror att Mårten är mest tävlingsjävel av oss alla som var där. Eller ja, talat.
Ja, men för de flesta som var där, de var ju inte, alltså, sprang ju inte för att vinna eller så.
Nej.
Och jag som var långt ifrån att vinna var ändå lite så här grinig på någon som stod i vägen vid någon så här vattenstation. Det fick jag ju skämmas lite över. För att de flesta hade inte den inställningen. Jag har ju lite... Jag har lite den... Jag vet inte vad det är.
Fast det är roligt, det gjorde ju ett jättebra lopp också. Ja. Alltså, jag tänker att det verkligen var så här, du hade gjort förberedelserna och liksom hade med dig så här, din vätska och så körde du liksom och det funkade.
Mm. Mm, jag vet, men det är lite skämmigt när alla andra är så här avslappnade och man själv bara känner sig som en tysk typ.
Okej, tysken i Sahara.
Men är det någonting som har kommit mer, tror du, eller har det alltid varit så?
Nej, det var faktiskt mer förut när jag var yngre. Jag sprang rätt mycket och var så fokuserad på tider så att jag slutade efter ett tag, för att det var, jag tappade liksom glädjen inför det. Så att jag får ju akta mig så jag inte hamnar där igen. Men jag tror inte det är någon risk, för att nu är jag liksom för gammal för att det ska kunna gå så snabbt. Så att jag får hela tiden, ja, men liksom jämföra med, jag vet inte, jämföra med vad jag kan göra nu. Ja, inte liksom vad jag kunde göra då eller vad så här folk, vad andra kan göra. Så det, fast jag jämförde inte med andra då heller. Då när jag var så tids, så mycket inne på tid. Så, men jag vet ju om det i alla fall. Så jag tänker att jag ska ha perioder när jag inte springer överhuvudtaget på tid. Utan inte ha med mig liksom tidtagning, utan bara ut och springa. Men det blir inte, så ofta.
Men hur var det då? Hade du tränare? Alltså var, hur, på
nej, jag spelade sätt? Egentligen handboll. Så att löpning var bara en grej jag gjorde för att bli bättre på handboll. Så jag tränade liksom på egen hand. Ja. Så att det var ju liksom, jag hade någon slags, det är ju jättekonstigt att så här, snöa in på tider när man inte ens tävlar. Jag tävlar bara mot mig själv och bara, det ska gå snabbare. Och nästa gång ska det gå snabbare. Det är konstigt.
Och så tror jag många gör.
Mm.
Okay. Det är kul. Alltså också när man ser att det kan gå bättre.
Liksom. Mm. Ja, jag vet. Sen kan det så här slå över till att, att det bara blir fokus på det. Och så tappar man glädjen på något sätt.
Mm.
Eller så var det då i alla fall.
Mm.
Jag vet inte om jag skulle kunna hamna i det nu. För att nu springer jag på ett annat sätt. Jag älskar liksom verkligen att springa i skogen. Och jag försöker ofta springa med kompisar. Och då blir det blir en annan sak. Då springer man och snackar. Okej, man kanske försöker ta i lite. Men det är ändå lite oviktigt.
Mm.
I alla fall. Alltså, sen så kanske jag tänker så här. Ja, men jag vill komma under 40 på milen igen. Men det kan jag göra på ett lopp. Jag behöver inte göra det varje gång jag springer milen. Liksom. Så skulle jag nog ha tänkt när jag var yngre. Att jag skulle under varje gång. Och nu så är jag med så här. Det går inte rent fysiskt för mig. Att...
Alltså också om ni lyssnar på Mårtens senaste skiva. Så skryter han i en låt om att han springer milen under 40. Det tycker jag är jävligt fett.
Mm. Det där är roligt för att min kompis när han hörde den där låten. Han bara... Och för att han hörde den faktiskt, för den där låten är inspelad för 3 år sedan. Så jag spelade den låten till honom då. Och då hade inte jag sprungit under 40. Han bara, vad säger du sådär för? Och grejen är att det där är en slags tillbakablick.
Mm.
Alltså från när jag var i den åldern. När jag alltid sprang under 40. Och att det var så här... Alltså det var inte riktigt egentligen vad jag var när jag skrev låten, utan en tillbakablick. Sen kom jag under nu förra året.
Det var som en affirmation.
Ja.
Aha, det var ett sätt att...
Ja, jag vet kanske. Det var, ja, jag tänkte inte så när jag skrev, men jag blev glad. Sen men den plattan också som jag släppte 2004, som heter Long Distance Runner. Den blev också som en affirmation för att jag sprang inte så mycket då. Utan det var en metafor för att vilja leva länge, vilja ha en lång karriär och ha någon slags filosofi om att det ska inte hända så snabbt utan det ska ta sin tid. Och det är nice för att resan är målet på något sätt.
Mm.
Men efter jag gjorde plattan så började jag springa mycket mer och mycket längre.
Mm. Vad ska du skriva om nästa gång ändå, Maja?
Ja,
som kommer bli sant sen.
Ja, det vet jag inte. Ja. Får ni skicka in förslag på.
Men hur mycket hinner du springa nu under? Nu turnerar du ju med senaste
skivan. Mm. Ja, men ändå 4-5 gånger i veckan för att jag försöker springa när vi är ute och spelar också. Det blir som en del av förberedelserna. Turnélivet kan bli så stillasittande. Vi sitter länge i bil och sånt där. Och så sitter man i logen och man kan bli jävligt trött. Typ som att man är bara pigg en timme om dygnet när jag gör gigget. Men om jag bara kan komma ut och springa lite så kan det lyfta den dagen.
Linnea, har du fått blodad tand då?
Jo, men det har jag väl. Nu vill jag ju springa ännu bättre och få en ännu bättre tid. Så jo, men det är väl klart.
Har du satt något mål? Eller något lopp du snäller
på? Nej, jag har börjat titta lite på... Jag hade inte något schema, så jag visste inte hur jag skulle jobba och kunde, när jag kan ta ledigt och vilka lopp jag kan springa. Så. Men nu har jag fått mitt schema, så nu är det bara att jämföra det mot lopp som jag kan signa upp på. Mm. Ja. Men jag har inte gjort något där. Nej. Men jag löptränar ju fortfarande lite för att hålla igång det.
Vi var ute och sprang tillsammans.
Ja, just det.
Ganska snart efter att vi hade kommit hit. Ja. Det var kul.
Ja, det var kul.
Tänker du halvmara eller mara eller någon?
Jag tänker nog halvmara. Har du något tips?
Nej, jag har bara sprungit en och halvmara. Och det var den här i Stockholm och den tyckte jag var nice.
Ja. Så. Kanske den då?
Det är ju jävligt enkelt. Eftersom du bor här.
Absolut. Ja, men det är ett bra tips.
Alltså jag har ju aldrig sprungit halvmaraton som tävlingsdistans. Men jag ska faktiskt springa min första nu. Första helgen i april ska jag springa Berlin halvmaraton.
Nej, vad roligt.
Vad sa du? I april?
Ja, första helgen i april. Det är jättesnart. Jag råkar veta att det finns några platser kvar. Linnea, så att...
Oh, blink, blink.
Kan jag hänga på?
Det låter kul.
Jag tyckte faktiskt, jag gillade halvmaradistansen.
Mm.
Jag har ju hela tiden siktat ju så här på mara, men jag tror att om jag skulle vara ärlig kanske halvmaran egentligen passar mig bättre. Det är för att den tiden jag fick då var bättre än om man jämför med en maratid. Och då tog jag inte ut mig helt, eller för den är ju lite innan Lidingöloppet, så det var egentligen ett testlopp för mig.
Så du hade mer att ge dig?
Ja, men lite. Jag sprang liksom snabbt men kontrollerat. Så. Ja, det kanske. Om det hade varit mitt huvudfokus, det loppet, så hade jag kanske kunnat springa snabbare. Jag bestämde mig bara dagen innan att jag skulle köra.
Fast det är då det blir som bäst ibland tycker jag också. Om man går in så här helt utan förväntningar och bara har kul. Liksom.
Mm. Ja, men det är sant. Ja. Man har inte den där ångesten innan, så man bygger inte upp en massa.
Ja, och andra löparresor då? Är det något ni... Nu kommer ni jämföra allting med den här typen av resa.
Ja, men... När jag tänker på löparresor så tänker jag att jag skulle vilja göra mer så som du har gjort. Liksom, inte kanske så här, åka någonstans och köra ett lopp. Mm. För det har jag gjort flera gånger, men mer så här, kanske springa gärna tillsammans med någon i något fint område, liksom, ganska långt, flera dagar i sträck.
Mm.
Men ja, jag tror inte jag skulle behöva åka så långt. Jag har liksom någon dröm om att springa från där jag bor i Österlen upp till Göteborg. Springa på lederna, alltså Skåneleden till, vad blir det sen, Hallandsleden och sen upp till Bohusleden till Göteborg. En sån resa är jag sugen på. Jag har till och med planerat hur jag ska göra.
Gud vad roligt.
Jag ska skicka så här små lådor till varje ställe som jag ska bo på. Med den maten som jag behöver precis för den dagen. Så att jag ska inte ha någon packning.
Bara, med, ja.
Bara en liten sån här.
Vad ska du sova och sådär?
Jag ska försöka hitta vandrarhem. Men jag vet visserligen inte om jag bara ska springa 3 mil om dagen. Vilket så här blir rätt mycket för mig. Så vet jag inte om det finns så många vandrarhem så nära varandra.
Men ofta så finns det ju typ vindskydd och sånt i alla fall. Så Så det kan ju säkert.
Ja, men dit kan jag inte skicka någon matpaket.
Sant.
Men du, ja, kanske men har lite vänner och sånt.
Ja, som kan komma och springa ut.
Lite fans.
Springande bubbar. Ja, springande fans annars.
Jag vill inte,
du bara, no.
Nej, men jag vill inte att en massa andra folk ska behöva anstränga sig för att jag ska kunna springa. Jag vill typ att den ska bli en oberoende resa på något sätt.
Ja.
Att jag inte är beroende av någon. Eller?
Fast du vill ändå inte bära grejerna.
Nej, precis. Men jag vill inte att någon annan ska bära dem åt mig heller.
Okay.
Ja, men jag tror att det kan gå. Det svåra är att hitta de här vandrarhemmen bara.
Mm.
För att man springer ju liksom i
skogen. Det ska ju vara stigar.
Så det första vandrarhemmet jag kommer bo på, det kommer vara så här jättenära hem egentligen. Men, ja.
Ändå roligt. Kul att upptäcka Sverige också.
Mm.
Alltså sådana platser som man inte kanske skulle åka till.
Ja, för det känner jag jätteofta när jag är ute och reser. Att, ja. Varför måste jag åka så långt för att uppleva det här? Jag har det hemma liksom.
Mm.
Jag var i Kenya i december och sprang. Och det var jättehärligt. Men då var jag där typ 2 veckor och tyckte det var för länge. Då bestämde jag mig för att jag ska inte åka till Algeriet. Så att jag hade egentligen bestämt mig för att inte springa Sahara-maraton.
Mm.
För att jag hade så många långresor nu under vintern. Jag hade först New York, Havana och sen Kenya och sen Vietnam, Hongkong. Och sen skulle Algeriet. Så när jag... Ylva från Emus, hon ringde mig och bara, hur blir det nu? Och jag var så och fixade mitt visum till Vietnam då. Jag var nej, det är för mycket. Och sen så blev jag ändå lite så här, fan, det skulle kanske vara kul ändå. Det var roligt, jag hade bestämt mig, men jag kunde ändå inte hålla mig.
Ja, men det var väl typ samma för mig. Ja. Alltså, egentligen.
Jag försökte
dra mig för att jag hade haft så himla mycket. Och så var det också så här när vi skulle ses på centralen och typ ta kort till visumet. Och sen Julia som har arrangerat det här från Stockholmssidan, hon är också så här expert på att bara snacka in folk. Ja, så jag bara, ja, men det är klart jag ska åka. Och det ångrar jag ju inte ens kund liksom.
Men du, jag har inte tränat någonting och så går det 2.
Mm. Men det är klocksamt.
Fast jag kom 2.
Ja.
Men du har inte tränat speciellt för halvmara nu då?
Nej, verkligen inte. Det kommer bli tufft. Och kul!
Ja,
precis. Det hade varit något.
Ja. Jag skulle vilja höra mer om löparesor från er. För att jag snackar på min Göteborgsgrej där, men du har ju gjort det där i Japan och sånt där.
Ja,
precis,
du får lyssna på andra avsnittet. Nej.
Men, ja, du behöver inte berätta det igen, nej. Om ni redan har snackat om det.
Nej, men
alltså, den typen av resor. För du gjorde den där på Island och sånt där.
Ja, men jag har gjort några sådana och jag vill verkligen göra fler sådana resor, känner jag också. Det tycker jag är absolut roligast. Antingen, det skulle jag vilja göra en längre soloresa, mer för att ha gjort det, alltså nästan så här. Veta liksom både för mig själv och för andra så att ja, men det funkar. Och sen älskar jag att åka iväg och springa med vänner också. Så det vill jag också göra mer. Liksom. Mm. Så jag har jättemånga olika så här, drömresor. Sen är det ju det att det liksom, till skillnad från ett lopp som man åker dit och bara springer, så kräver det här lite planering inför. Och sen så vill jag oftast vara ute lite längre tid också. Men det behöver inte alltid vara längre tid. Det kan ju räcka med att man springer så här 3 dagar på sömnlandsleden egentligen. Alltså, är ju bättre än ingenting. Liksom.
Men de här drömmålen som du har, eller så här resor, vad finns det för?
Ja, men jättemånga. Alltså, det så kan man ju, om man vill göra det enkelt för sig och liksom ha leder som är någorlunda uppmarkerade, då finns det ju ett liksom, nät av leder över hela Europa. Som är så här gamla vandringsleder som är utmärkta antingen typ E, alltså som E4 till exempel, eller GR 1 till någonting. Så att det finns
Jag har kollat på leder i Spanien bland annat. Då finns det en som går i spanska Pyrenéerna som heter GR11 från kust till kust. Som verkar jättefin. Ja, och några andra. Så här. Jag skulle vilja spela en GR20 över Korsika till exempel. Verkar bra också.
Men kan inte du anordna en resa så kan vi få åka på den allihopa?
Ja, men kanske. Skulle kunna vara så. Ja. Det vore kul.
Nej, det vore jättekul.
Ja.
Jag
är du sugen?
Ja, absolut.
Grymt. Jag ska ju anordna en resa i höst om inte annat. Men då blir det ju inte mellan stugor. Men ja, vi kanske får göra en sån också.
Mm. Vad var det då?
Kommer du ha tält med?
I höst? Eller? Nej. Då bor vi inne. Men vi håller faktiskt på att kolla på ett upplägg nu. För, ska jag outa det här? Ja, men jag kan outa det här. Det är så roligt. Okej. Springa mellan stugor i Nordnorge. I sommar. Finnmarksvidda. Där finns det väldigt, väldigt mycket att springa på. Så det håller vi på att kolla på nu. Om det är möjligt att göra. Och sen så har jag kontakt med en familj där som de är helt fantastiska. De jobbar med slädhundar. Och mannen i den familjen, han lagar sån här helt fantastisk ekologisk mat och jobbar bland annat för ishotellet och massa sådana ställen. Så då håller vi på att titta på om han skulle kunna liksom catera ut middag och frukost till de här stugorna. Och så kan man, så då springer man liksom hela dagarna och sen så ska se hur många det går in i stugorna, men och då kan man ju liksom ha med sig, ja, får man se vad folk vill ha liksom frystorkat eller att man klarar sig på bars och så under dagen. Och sen så får man en riktig trerätters när man kommer fram. Så det håller jag på att skissa lite på nu.
Gud, det tycker jag du ska fortsätta med. Ja, kul. För du, ja, du ska ju göra lite livsstilsförändringar också.
Ja, det är tanken. Ja. Precis. Ja, jag har varit på väg länge, men nu så gör jag det på riktigt och det är superläskigt och superkul på samma gång som det ska vara. Så att nu har jag sagt upp mig från mitt kontorsjobb och kör lite eget just nu då. Förhoppningen är att jag ska komma in på en fjällledarlinje till hösten och flytta väldigt långt norrut och bo där i några år i alla fall.
Häftigt.
Mm. Ja, jättekul.
Mer outdoor och friluftsliv och
ja,
äventyr.
Precis. Och ja, men nej, men det är verkligen jätteroligt för att jag har ju hela tiden liksom kört lite såna här projekt vid sidan av också. Men det är så synd när man känner att de sakerna som man verkligen brinner för, de hinner man liksom inte lägga tid på och göra dem så bra som de skulle kunna vara. Och göra ännu mer av det. Så det passar jag på att göra nu.
Ja, vad kul.
Så ni får komma upp och hälsa på sen.
Ja, ja, jättegärna. Ja. Tack så jättemycket.
Tack.
Att du kom och berättade och delade med er.
Intervjun med Robert från Åland i början av det här avsnittet gjordes förstås på plats av Amanda. Jättekul att få med det. Inspelat med en app i mobilen. Vill du och några kompisar också berätta om ett lopp som ni medverkat i? Kolla upp vår satsning på Race Report Audio. Vi kommer skriva mer om det här i våra kanaler framöver. Så följ oss där om du inte redan gör det. All annan input om själva podden är självklart också välkommet. Tips på vilka löpare som du vill ska mötas här i podden till exempel. Vår mejladress är loparsnack@gmail.com. När det gäller löpningen är vi ju själva inga experter, så där hänvisar vi till de löpar- och träningsprofiler som har varit med hos oss. Vi rekommenderar verkligen att följa dem i sociala medier. Massor av tips och inspiration. Tack
för oss. Jag, Agneta Dannenberg, har producerat och Edvard Dannenberg har skrivit musiken och varit ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.